Ditt ord låt hos oss bliva, o dyre frälsare, det ensamt frid kan giva och full förlåtelse. Din sanning hos oss blive, den oss upplysa må, du den i oss inskrive, att vi ej vilse gå. Det sista föredraget denna kurs ska behandla ämnet: vem får tro evangelium? Hörs det i högtalaren? Vem får tro evangelium? Den första punkten måste alltså bli: tro vad då? Tro på vad då? Är det detta att människan går mot ljusare tider, kan få ett bättre samhälle? Evangelium, att vi ska försöka skapa rättvisare strukturer? Evangelium, att det finns vissa möjligheter, men nu hänger det på dig om dessa möjligheter ska bli en verklighet? Svaret är nej. Det är lagen som säger vad vi ska göra. Evangelium i egentlig mening handlar inte alls om vad vi ska göra, utan vad Gud har gjort och gör. Vad är då för det andra evangelium? Evangelium, det är det glada budskapet att Kristus på korset dog för alla våra synder. Att Gud nu är oss nådig för Kristi skull. Det är alltså inte budskapet om en möjlighet att han kan bli oss nådig i den mån du uppför dig rätt, utan det är budskapet till en människa som uppför sig fel, en ogudaktig syndare: Gud är oss nådig för Kristi skull. Du är benådad för Kristi skull. Att Gud genom Kristus är fullkomligt försonad med alla människor. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv genom att icke tillräkna dem deras missgärningar. Skulden är betald. Lagens alla krav är uppfyllda för oss av Kristus. Kristus är lagens ände. Djävulen är besegrad. Ormens huvud är krossat. Evangelium talar alltså om Guds gärningar, men inte bara talar om dem, utan erbjuder frukten av hans gärning. Ja, inte bara erbjuder, utan skänker den. Ger den, ger syndernas förlåtelse, frid och salighet åt människan, ger allt vad Kristus har förvärvat, syndernas förlåtelse, liv och salighet. Ställer inte bara fram det på ett bord där och ber dig: nu har du en möjlighet att vinna det här, titta vad som finns, om du nämligen gör någonting, stort eller litet. Nej, det ger, det överräcker det som fria gåvor. Ungefär som om jag skulle kasta till er här stora fina presenter, och någon skulle säga: nej, men det där är väl inte allvarligt menat. Får jag det här? Ska jag ha det här? Ja, du får det, och du får det precis som du är. Gratis, av nåd alena. Vi kommer alltså då tillbaka till frågan som den tredje punkten: vem får alltså tro evangelium? Papisterna och många pietister, de svarar: endast de människor som först har en rätt ånger. Endast de människor som har en sån ånger som beror på kärlek till Gud, och inte bara beror på rädsla för helvetets straff. Här ska inte någon gåva ges åt er om ni inte först visar mig kärlek och tillgivenhet. När en människa är förskräckt över sina synder, ångrar dem och sörjer över dem, då frågar papisten och pietisten människan: men kära du, vad beror egentligen din ånger på? Ångrar du dina synder bara för det att du vet att du kommer till helvetet för dessa synders skull? Ångrar du dem för att du nu vet att det bär iväg till fördömelsen, eftersom du nu ser Guds vrede över dig och fördömelsens avgrund under dig? Nej, det duger inte. Den rätta ången måste komma av kärlek till Gud. Och när du visar en sådan ånger, då kan du få tro evangelium. Detta är en alldeles hemsk villolära. En avskyvärd sammanblandning av lag och evangelium. Lagen har ingen kraft att skapa hos dig en kärlek till Gud, att förnya dig, att skapa ett nytt andligt liv hos dig, att föda kärlek till Gud in i ditt hjärta. Och hur ska då denna kärlek kunna uppstå i hjärtat om evangelium, det enda som kan skapa kärleken till Gud, inte får räckas dig förrän du har denna kärlek? Du har kommit i ett alldeles omöjligt läge. Det enda som kan skapa kärleken till Gud, det får inte räckas dig förrän du har denna kärlek till Gud. Och då kommer vi till det fjärde. Det endast tron som bär som frukt en kärlek till Gud. Det endast tron, den nya människan, som är verksam genom kärlek. Kärleken är andens frukt. Andens frukter åter är kärlek, glädje, frid och så vidare. Kärleken är en följd av tron, inte tvärtom. Så länge vi inte vet och inte litar på att Gud genom Kristus är vår försonade Gud och Fader, så länge hatar vi den rätte, ende sanne Guden. Och då en människa som ännu är oomvänd säger att hon älskar Gud, så är det bara ett eländigt hyckleri. Inte medvetet, utan omedvetet i andlig blindhet. Det är bara sken, till det är endast tron som föder på nytt. Endast evangelium som föder på nytt. Och så länge man inte har tron, så kan man inte heller älska Gud. Om någon då kräver av en stackars syndare att han ska vara förskräckt över sin synd och ångra den av kärlek till Gud, då förvänder han både lagen och evangeliet, och han begär det omöjliga. Därmed kommer vi till den femte punkten, alltså kravet på tro innan man får tro. Redan denna formulering röjer det orimliga. Kravet på tro innan man får lov att tro. Jag kan ta ett exempel hämtat ur Kyrka och folk nummer 26-27 1978 under avdelningen för katekesstudiet. Där citeras den kände gammalkyrklige läraren, som i mycket har varit till välsignelse och lärt rätt, men som så många pietister blandar ihop lag och evangelium på ett kusligt sätt. Han säger: genom kallelsen kungöres och tillbjudes nåden, men den skänkes icke. Icke för en människan med ånger och tro vänder sig från synden till Kristus. En sak måste människan först göra innan syndernas förlåtelse kan skänkas henne. Hon måste i ånger och tro vända sig från synden till Kristus. Att säga så är att med andra ord säga så här: människan måste först vara troende innan hon får vara troende. Till det är endast en troende människa som hatar synden och vänder sig till Kristus. En otroende människa kan bli förskräckt över synden, bäva, bli rädd, ropa på hjälp. Men endast evangelium skapar tro. Och hur ska evangelium kunna skapa tro om det får hållas fram lite grann så där, tillbjudas lite på avstånd som en möjlighet, eller som norrmännen säger, en mulighet? Men det får inte skänkas som en virkelighet, en verklighet. Vad gör man? Jo, man kräver det som endast en omvänd människa gör av den oomvända människan. Det är det som är betecknande för synergisterna. Man kräver trons frukter av den icke-troende som ett villkor för att hon ska få tro evangelium, att synderna är förlåtna. Då kommer vi till det sjätte. Syndaren ska komma till Jesus som han är. Det är Bibelns lära. Du ska inte först bli någonting annat. Du behöver inte först rena dig. Du behöver inte först bättra dig. Nej, den enda som kan bättra dig, det är din Jesus alena. Och han gör det också. Lita på det och tro på det. När lagen säger vad du ska göra, så ger lagen dig ingen kraft att göra det. När evangelium säger till dig vad du ska göra, så verkar också evangelium det som evangelium befaller dig att göra. Det är skillnaden på lag och evangelium. När evangelium säger bättra dig, eller gör sinnesändring som det står ordagrant, det betyder alltså bli en ny människa. Hörru du, se till att du blir född på nytt. Du måste födas ovanifrån. Bli född på nytt. Vänd om. Bättra dig. Ändra ditt sinne. Tro på Herren Jesus, så blir du med ditt hus frälst. Så inte bara befaller evangelium att det ska ske, utan utför också det som det befaller. Det har människor ofta missförstått. Eftersom evangelium säger tro på Herren Jesus, eller bättra dig, gör sinnesändring, så måste väl också människan ha förmåga att bättra sig, att göra sig till en ny människa. Men nej, hon kan det inte. Det är lika tokigt tänkt som om man skulle ha tänkt om den döde Lazarus som luktar redan. Eftersom Jesus säger till honom, Lazarus kom ut, så måste ju Lazarus ha förmåga att komma ut. Så måste ett lik ha förmågan att tänka, ja, kanske jag ska göra som han säger. Det är klart att jag är inte riktigt beredd och jag ser inte så bra ut. Dessutom luktar jag, men jag går väl ut då. Nej, liket kan inte göra någonting. Det luktar, det är helt omöjligt. Ja, men vem kan då bli frälst? Just det. För människor är det omöjligt, men icke för Gud. Till för Gud är allting möjligt. Som vi hörde nyss, lagen skapar inget liv. Lagen kommer, orsakar kännedom om synden, Romarbrevet 3:20. Inte kärlek till Gud. Kännedom om synden. Genom lagen kommer synden att överflöda, Romarbrevet 5:20. Och så länge någon inte känner lagen så vilar synden i honom. Men när lagen kommer så blir synden avtäckt, uppenbar, och synden får liv. Samvetet träffas. Och då blir väl människan bättre då? Nej, hon blir bara sämre och sämre. Hon säger, skulle jag verkligen vara evigt fördömd? Jag är inte sämre än någon annan. Och hon gör motstånd. Och lagen driver till förtvivlan. Finns ingen hjälp, då går det ju inte då. Då är det omöjligt. Om jag är andligt död, så är det omöjligt. Ja, det är lika omöjligt som för en kamel att gå igenom ett nålsöga. Och vad säger då synergisten? Ja, han säger att det menas inte ett nålsöga, utan det menas en port i Jerusalem som man kunde komma igenom om man böjde knä. Just det. Det är synergisterna som vill göra det möjligt att med hjälp av en botskamp och lag ta sig igenom. Man måste först göra sig ödmjuk och troende, så går det. Men det menar inte Jesus, utan han menar ett nålsöga. Om du så håller på 10 år, 20 år, 100 år, 1 miljon år, försöker att trycka igenom kamelen genom nålsögat, så kommer han aldrig igenom. Nej, det är omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Genom ett under, en ny skapelse, kan en människa bli frälst. Kommer vi till det sjunde. Det är den av lagen förskräckte som skall räckas evangelium. Det betyder inte att i en gudstjänst, i en allmän offentlig predikan, där ska inte evangelium höras, för att jag kan ju inte veta om alla är förskräckta av lagen. Utan där ska evangelium predikas. Både lag och evangelium. Med risk för att det finns kötsliga människor som sitter där och syndar på nåden. Men när jag vet, när det är uppenbart genom enskilt samtal och själavård, att en människa trotsar Gud och icke fruktar för Guds straff, då ska icke pärlos kastas för svin, utan då ska en sådan människa bara höra lagen, det vill säga bindas i sin synd. Det är den förskräckta människan som ska få höra evangelium. Evangelium ska räckas till henne. Och det är inte frågan om en sån förskräckt människa som måste ha lite kärlek, som är förskräckt av kärlek till Gud. Nej, det är frågan om en människa som har vanlig bondförskräckelse, vanlig bondånger, vanlig rädsla. Och vi ska ge några exempel på det. Första exemplet hämtar vi från den första kristna pingsten. Petrus predikar. Och han predikar lagen och säger, ni har mördat Messias, Jesus från Nazaret, ve er. De fick ett styng i hjärtat. Det var som Petrus hade stött en dolk igenom deras hjärta. De tänkte, om vi har gjort det, då är vi ju alla förlorade. Vad ska Gud säga då vi en gång ska stå inför hans domstol? Och så uppfylldes de av ångest och skräck. Vad ska vi göra? Säger Petrus då, ja, gott folk, nu är frågan den hur det står till med er ånger och skräck. Om den kommer av kärlek till Gud eller av rädsla för syndens straff. Nu är frågan om ni med ånger och tro vänder er från synden till Kristus. Gör ni det? Va? Nej. Lagen skapar ju ingen tro, ingen kärlek till Gud. Och vad skulle de tro på då, när inte evangelium har räckts dem? Nej, Petrus ställer inte sådana frågor. Han säger, gör bättring och var och en av er låter döpa sig i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse. Vad betyder gör bättring? Ja, det har jag nyss sagt ordagrant. Ändra ert sinne. Gör sinnesändring. Det vill säga, bli en annan människa, totalt annorlunda. Gå in i er moders liv igen och föds om. Som Nikodemus trodde att det betyder. Ni måste födas på nytt. Ni måste bli en annan människa. Ändra ert sinne. Tro evangelium. När det står gör bättring och var och en av er låt döpa sig i Jesu Kristi namn, så kan inte gör bättring betyda ångra er, bli förskräckt. För denna första del, den hade de ju redan, de var ju redan förskräckta. Utan det betyder tro. Detta och som står har ofta betydelsen det vill säga. Så man kan översätta så här: gör bättring. Det vill säga, var och en av er låter döpa sig i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse. Och så verkar evangelium det som det befaller. De lät döpa sig och de blev födda på nytt och de fick syndernas förlåtelse. De lät genast döpa sig. Det andra exemplet hämtar vi från berättelsen om fångvaktaren i Filippi. Det är fråga om en förtvivlad människa som vill begå självmord när han nu tror att fångarna har flytt. Han är uppfylld av ångest och skräck. Han säger: herrar, vad ska jag göra att jag må bli frälst? Och Paulus säger då inte: du måste först ångra dig, och det av kärlek till Gud. Nej, han säger: tro på Herren Jesus, så blir du med ditt hus frälst. Alltså, vad är det som räcker åt den förskräckte, den som har blivit förskräckt av lagen, av fruktan, är förfärad? Evangelium räckes den människan. Låt döpa dig, tro på Herren Jesus, tag emot syndernas förlåtelse. Då kommer vi till det åttonde. Evangelium är till för alla människor, till och med för de största syndare. Och vi får inte inskränka evangeliets räckvidd och evangeliets tröst. Vi får inte ändra på evangelium. Pietisternas misstag när de sökte undvika ett syndande på nåden, det var det att de blandade in lag i evangelium. Istället för att predika lagen ännu kraftigare och evangelium ännu renare och tydligare, så stoppade de in villkor i evangelium för att säkerställa att ingen skulle synda på nåden. Man blandade in lag i evangelium. Och man gjorde som ni hörde i förra föredraget. Man såg på lagen som ett nådemedel. Man trodde att man kunde piska fram en förbättring hos människan. Skapa en bättringsprocess som gradvis förde fram emot det nya livet. Man gjorde av lagen ett nådemedel. Det var inte länge sedan som en predikant skrev till mig att det är förskräckligt med er i bekännelsekyrkan, för ni lär inte att lagen är ett nådemedel. Nej, lagen är inget nådemedel, inget medel till liv. Bokstaven dödar, men anden gör levande. Lagen dödar och krossar, men evangelium gör levande. Lagen är inget medel till liv, till att frambringa en viss förbättring, till att föra en människa en bit på väg i en lång vandring mot det nya livet. Vidare så tog pietisterna tillbaka evangeliets fria gåva när man tillade efter det att man höll fram den och nästan överlämnade den. Men så tillade man: se nu till att din tro är en sann och levande tro, att du har en sann ånger. Det vill säga, man predikade evangelium men krävde därefter inträdesavgift, som det står i den här röda skriften. Jag vet det här av egen erfarenhet också. Kanske ska tillägga det att när vi har talat om hur man missbrukar det här med känslor och erfarenhet, så betyder det alltså inte att man inte får tala om känslor och erfarenhet, utan det betyder det att man får inte grunda saligheten på erfarenhet och kärlek. Vi har alla olika erfarenheter. Jag har varit med på gökottor och annat i fromma människors regi, där man har hållit fram evangelium och strax därefter tagit tillbaka det genom att man har tittat på sig själv och grävt och grävt och frågat sig: men käre vän, är det nu möjligen så? Eller är det kanske så? Eller är det månne så? Eller är det kanske på det viset? Är detta ens verklighet för mig? Och man gräver och gräver i sig själv och tar tillbaka den fria nåden. Den får endast gälla om man hittar den rätta kvaliteten i sitt eget hjärta. Det nionde vi ska stryka under, och det är en sak som kanske ni nu tänker på, det är Bibelns ord om en sorg efter Guds sinne. Säger inte Bibeln att vi ska ha en sorg efter Guds sinne? Det vill säga en ånger av rätt slag. Ja, låt oss se på textordet. Det står: till den sorg som är efter Guds sinne kommer att stad bättring till frälsning, som man icke ångrar. Men världens sorg kommer att stad döden. Andra Kor 7:10. På grundval av detta bibelord så lär pietisterna att det gäller alltså att få fram den rätta sorgen, den rätta ången. Det ska inte vara en världens sorg, vanlig bondånger, utan det ska vara en sorg av kärlek till Gud. En rätt sorg, en sorg efter Guds sinne. Men kära vänner, det står inte på det viset i Guds ord. Aposteln menar den sorg som människan inte åstadkommit själv, den sorg som Gud har åstadkommit genom sitt ord. Det står egentligen inte ett dugg i grundtexten om något sinne. Det står ordagrant sorg enligt Gud, eller sorg verkad av Gud. He katation lype, står det. Det talas alltså om den sorg som Gud verkar, som är enligt Gud, och världens sorg. Det är alltså en förvanskning av den kristna läran när man säger till syndaren: ja, nu måste du först ångra dig, och ångra dig rätt. Ingen människa kan själv skaffa sig en rätt ånger. Ingen enda människa i hela världen. Om hon arbetar med sig för att locka fram den ända till tårar, så är det idel hyckleri. Det här hoppas jag kan bli en befrielse för någon som kämpar och kämpar för att få fram den rätta ångern, den rätta syndakännedomen. Sluta med det. Gud ger den rätta ången, den rätta syndakännedomen, genom lagen. Den är från Gud. Den är verkad av Gud. Och Gud vill verka i oss den sorg som är efter hans sinne. Alltså, han vill förskräcka oss med lagen. Ången är inget som du ska göra. Ången är ingen god gärning som vi gör, utan det är något som Gud gör genom lagen. Gud kommer med lagens hammare och slår på själen. Världens sorg, det är det där när man är ute och spelar golf och inte får i bollen på 5 slag, eller när man spelar tennis och gör dubbelfel, eller när Sverige har 3 matchbollar och missar allihop. Det är världens sorg. Men vad har pietisterna trott? Jo, de har trott att världens sorg, Det är när vi är rädda för straff och förskräckta för Gud genom lagen. Och det räcker ju inte. Vi ska ha en sorg efter Guds sinne. Och det är nog finare. Vi ska ha en sån ånger och sorg så att den beror på kärlek till Gud. Då kommer vi till det tionde. Den som själv vill verka sorgen, syndakännedomen, efter Guds sinne, han vill alltid hålla på med det. Inte sant? Jag har fått brev. Jag har talat med människor som längtar efter syndakännedom, som vill ha syndakännedom. Det är det käraste som finns. Men den som har den rätta sorgen, alltså den syndakännedom, den skräck som Gud verkar genom lagen, han vill gärna vara fri ifrån den. Det är skillnaden. Jag har många exempel på personer som kämpar för sin syndakännedom och som är rädda för att de inte har tillräckligt med syndakännedom. Syndakännedomen är deras tröst. Man ger dem det fria evangeliet, men så kommer må och måtte. Men hur är det nu? Är det kanske så? Eller är det möjligen så? Har jag tillräckligt med syndakännedom? Jag är rädd för att jag har icke tillräckligt med syndakännedom. Om jag då kunde trösta den människan och säga: ja, jag har gjort nu en grundlig undersökning av ditt inre. Jag har kommit fram till att din syndakännedom räcker. Det är visserligen på gnällen, men det räcker. Skönt, nu vet jag att jag är ett Guds barn. Så hemskt. Grundvalen blir till sist den självverkade syndakännedomen. Men sorgen efter Guds sinne, den ånger och syndakännedom som Gud verkar genom lagen, den förskräcker. Och den vill vi hemskt gärna bli fria ifrån. Det är inget som man längtar och tigger om och vill ha mer och mer av. Vad bra! Den förskräcker. Och förskräcker den inte, så är det något annat vi talar om. Det är förskräckligt om jag säger till en stackars förskräckt syndare: ja, men hur står det egentligen till med din ånger? Är den rätt? Har du en rätt syndakännedom? Nej, den rätta ången, den ska inte du verka, utan den verkas av Gud genom lagen. Och det är viktigt att lagen får verka syndakännedom, att den får krossa dig, som vi hörde i förra föredraget. Men det är ingenting alltså som du gör, utan det är vad Gud gör. Och det är en rätt ånger när samvetet förskräckes och börjar känna sin synd och Guds vrede över synden. Och ången är ingen förtjänst. Lagen endast anklagar samvetet, bjuder vad man skulle göra och förskräcker det. Något annat gör inte lagen. Och därför är det så att du vill inte ha mer av det, och du längtar inte efter det, utan du skulle kanske betala massor med pengar om du kunde få ro i samvetet och bli av med det. Men så har pietisterna vänt på det och vill ha mer av det. Och deras bekymmer är att det kanske inte är tillräckligt. Ja, så går det när man blandar ihop lag och evangelium. Och då kommer vi till den elfte punkten. Evangelium, det är inte bara tillkännagivande, utan också ett givande av vad det innehåller. Luther, han kallade sig för tiggaren. Han skrev på duken bettler. Och det är kännetecknet på en kristen som tar del av både lag och evangelium, att den människan blir en tiggare. Blir aldrig rik i sig själv och frisk och duktig i sig själv, utan trons rop är detta: Gud, hjälp mig. Davids son, förbarma dig över mig. När ni i gudstjänsten läser eller sjunger: Herre, förbarma dig, Kriste, förbarma dig, Herre, förbarma dig. Då är det trons ord. Det är den troende människan som inte har någonting annat än tiggarens rop: Herre, förbarma dig. Så är det med den som är krossad av lagen. Den behöver hjälp, den behöver nåd, den behöver mat, den behöver husrum. Om vi tänker på liknelsen med tiggaren utanför porten. Om man inte har någonting, om man är beroende av hjälp för att överleva, hur lycklig blir han då inte om någon öppnar och ger honom mat och kläder? Han tar emot det i tro, i glädje. Och han säger inte: måste jag ta emot det också? Han säger inte heller: det var det fräckaste att jag ska ta emot dina kläder och din mat. Det säger bara den som är stolt i sig själv och som inte behöver hjälp. Men den som är helt utblottad, det vill säga som har en sorg verkad av Gud, en nakenhet avklädnad från Gud genom lagen, på honom verkar evangelium tro. Och evangelium är då inte detta: du ska få mat, du ska få kläder, om du först hyfsar till dig, rakar dig, klipper dig, så du ser anständig ut. Nej, evangelium är att alla dessa gåvor ges tiggaren precis sådan han är. Samma person som omedelbart förut hatat Gud, knorrat mot Gud, han blir på en enda gång fylld av överflödande glädje och älskar nu sin Gud av hela sitt hjärta, efter att han hört detta saliga budskap: Kristus, Guds son, har förvärvat dig rättfärdighet. Ty han har förvärvat rättfärdighet åt hela världen. Lita på det. Och så den sista punkten, punkt 12. Evangelium ska predikas enligt Guds ord för allt skapat. Markus 16:15, gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Det är skrivet att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn ska predikas bland alla folk och först i Jerusalem. Lukas 24:47. Bättring betyder alltså ny födelse, en sinnesändring, en förändring verkad av evangelium. Och när det står till syndernas förlåtelse, så anger ordet till vad tron ger, vad tron får, vad den nya födelsen ger. Det är frågan om en bättring som medför syndernas förlåtelse, en ny födelse som innebär syndernas förlåtelse i hans namn. I ingen annan finnes frälsning, ej heller finnes under himmelen något annat namn bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta. Apostlagärningarna 4:12. Om honom bär alla profeterna vittnesbörd och betygar att var och en som tror på honom skall få syndernas förlåtelse genom hans namn. Apostlagärningarna 10:43. Och så säger vi då som avslutning: evangelium är inte ett tomt ord. Det är Guds kraft till frälsning. Det inte bara talar om en sak, det överräcker den också. Det ger vad det lovar. Lagen kräver, evangeliet ger, utan villkor. Lagen skapar törst, evangeliet släcker törst. Evangelium verkar det som det befaller mig att göra. Det är inte en stum vägvisare. Det är en ledare, en som leder och för och bär mig hela vägen till himmelen. Det överräcker Kristi rättfärdighet. Det för en förtappad, ogudaktig syndare. Från mörkret till ljuset. Från döden till livet. Det ger tron i hjärtat. överlämnar tro, uppehåller tro och ger så det fridlösa hjärtat frid, befriar fången, den trälbundne, förklarar den ogudaktige rättfärdig. Hur bakvänt är det alltså inte när man säger att först måste vi själva göra oss gudfruktiga och fria för att vi ska få tro evangelium. Nej, evangelium förklarar den ogudaktige, den fångne, rättfärdig och fri. Tro på Herren Jesus, du förskräckte, så blir du med ditt hus frälst. Amen.